Nåd var med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens högmässotext på midfastosöndagen, den tredje årgången. Så skriver evangelisten Johannes i det sjätte kapitlet och från den 52 versen. Judarna började då tvista med varandra och säga: hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever därför att fadern lever, så ska också den som äter mig leva därför att jag lever. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte det bröd som fäderna åt och sedan dog. Den som äter detta bröd ska leva i evighet. Det sa han när han undervisade i synagogan i Kapernaum. Många av hans lärjungar som hörde det sa: det är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta och han sa till dem: tar ni anstöt av det här? Vad ska ni då säga när ni får se människosonen stiga upp dit han redan var? Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det är några bland er som inte tror. Jesus visste från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han sa vidare: därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Jesus sa det därför till de 12: inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus svarade dem: har jag inte själv valt ut er 12 och en av er är en djävul? Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom och han var en av de 12. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, i dagens evangelietext så fick vi höra hur Kristus mättar 5000 män med 5 kornbröd och 2 fiskar. Ingen människa kan göra något sånt. Det måste ju vara något speciellt med honom, tänkte folk. Och somliga tänkte nog på hur Israels folk hade blivit bespisad i öknen med manna, änglabröd, under den vandringen tillsammans med profeten Moses. Och vissa i folket hade utropat: visst är detta profeten som skulle komma till världen. Tänk om Jesus hade slutat där. Kristus gör några under. Folket tror och alla lever lyckliga i alla sina dagar. När jag var liten och hörde berättelsen om brödundret så stannade ofta min bild av händelseförloppet där. Jesus gör ett underverk. Folket blir glada och man förundrar sig. Men om berättelsen hade stannat där, vilken Kristus och vilken tro hade vi då? Jesus som allas vår välgörare. Kristus som sätter en liten guldkant på tillvaron. Är det en sån Kristus vi vill ha? Ja, men då blir ju församlingens förkunnelse ganska oförarglig. Ingen har ju någonting emot lite bonus i tillvaron. En Jesus som inte påminner mig om mina problem eller ens talar om förlåtelsen, men som skaffar lite extra bröd när det behövs. om Bibeln slutat här, efter brödrundret, då hade Kristus inte dött. Då fanns ingen törnekrona, inget blod som rinner ner för hans sönderpiskade rygg. Och för somliga så vore det ganska skönt. Livet blev då en behändig liten askungssaga. Hokus pokus så är lidandet, smärtan och ångesten borta. Men nu är verkligheten inte sån. När vi idag läser om brödrundret, låt oss också då se verklighetens mörka baksida. När ni läser berättelsen om brödrundret, hur ofta tänker vi på egentligen att Jesus fick fly från platsen där han hade gjort brödrundret? Har ni tänkt på det? Vi läser i vers 15, då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget helt ensam. De ville göra honom till en jordisk kung som kunde befria dem ifrån den romerska ockupationsmakten och ge dem allt jordiskt de behövde, för han kunde ju ordna bröd. De var inte intresserade av den sorts kung som Jesus ville vara. Hur många kristna sammanhang vill inte med våld göra Jesus till sin egen fantasikung? En kung som lyssnar på mitt gnäll men aldrig någonsin påminner mig om syndernas förlåtelse. För skulle han tala om syndernas förlåtelse, då vore jag en syndare. Och det är inte så roligt att bli påmind om att jag är en syndare. En kung som ger mig min beskärda del känslosvall och religiösa upplevelser, men knappast någonsin går med mig i dödsskuggans dal. Därför att Gud vill ju inte ge mig något lidande och finnas med i lidandet. Han har ju ingenting med lidandet att göra. Skulle jag råka ut för något smärtsamt så beror det ju på min svaga tro, säger somliga om den låtsaskung som man vill ha Jesus till. Men låt oss låta Kristus få vara den kung som han själv beskriver sig som. Låt oss låta våra hjärtan omsluta den Kristus som Bibeln beskriver, som har en purpurröd mantel, som har en törnekrönt panna och som har genomborrade händer och fötter. Han säger inte: det viktiga är att du gör där du själv känner dig bäst. Han säger: följ mig. Han säger: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Så, vart leder det oss? Ja, i dagens högmässotext så landar vi mitt i en strid. Den inleds: judarna började tvista med varandra och säga: hur kan han ge oss sitt kött att äta? Verserna upp till dagens text avbildar ett skede där religiöst intresse, glädje och entusiasm kulminerar i hat och avsky. Från början så är man nästan överdrivet intresserad av allt övernaturligt som kantade Jesu väg. Och ni kanske kommer ihåg berättelsen att när folket hade sett att Jesus hade färdats till Kapernaum, men att lärjungarna hade bara använt av en båt och Jesus hade inte funnits med på båten, så började de fundera: hur kom han dit? Och vi vet ju att han gick på vattnet. Men det var spännande. Och det, när de kommer till Jesus så frågar de honom, det här är precis före dagens text, så frågar de honom: hur kom du hit? För det är ju spännande, övernaturligt, extraordinärt. Men när de frågar honom, har ni tänkt på det, så svarar Jesus dem inte ens. Han svarar dem inte. utan han avslöjar vad för sorts Jesusbild de hade. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen skall ge er. I amerikansk tv så kan man följa såna här reality-program där reportrar och journalister följer efter ambulanser och brandbilar och polisbilar för att komma ut till brottsplatser och olycksplatser. Man kallar dem sensationssökare. Sensation seekers. Och många religiösa människor är också såna här sensationssökare. Man vill ha det som upplevelser. Och man är intresserad av vad man själv får ut av religionen. Men egentligen så har man aldrig kapitulerat inför Kristi kors. Kristus vill förvandla dessa sensationssökande människor till Kristus sökande människor. Han förklarar att det väsentliga är inte vad han utför för under, utan vem han är och varför han kom. Han kom inte för att vara en trollkonstnär, utan för att vara vår frälsare. Ni vet att i dagarna så har folk intresserat sig för det gnostiska så kallade Thomas evangeliet, som ni kanske har hört talas om. Mycket på grund av den här boken av Dan Brown, Da Vinci-koden. Thomas evangeliet, det tycker folk är trevligt. Därför att det innehåller bara en samling Jesusord. En samling visdomsord av Jesus. Som gnostikerna påstod kom ifrån Jesus. Det här finns ingenting om Jesu död och uppståndelse. Ingenting om hans lidande och om korset. Ingenting om vår oändliga skuld inför Gud. Ingenting om nåden och förlåtelsen genom Jesus Kristus. Genom hans kors och hans blod. Så det är ju trevligt, tycker folk. Jesus förklarade för judarna att brödundret ville lära dem att Guds bröd som kommer ner från himlen, det är han själv. Det viktiga är inte det jordiska bröd vi äter. Det viktiga är Jesus själv. Jag är livets bröd, hade han sagt. Och det är då det första av de sju jag är i Johannes evangeliet. Om ni kommer ihåg. Jag är världens ljus. Jag är dörren till fåren. Jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är den sanna vinstocken. När Jesus talade till Moses ur den brinnande busken, så säger han: så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. För det var ju Jesus. Kristi jag är visar vad för sökare vi borde vara. Om vi är hungriga, trots att vi ätit oss mätta på brödet, Jesus är livets bröd. Om vi famlar i mörkret, Jesus är världens ljus. Om vi vill finna porten till himlen, Jesus säger, jag är dörren. Om vi vill ha något som leder oss, om vi känner oss vilsna, Jesus säger, jag är den gode herden. Om vi är rädda för döden, Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Om vi vill veta vad vägen och sanningen är, Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och om vi vill att våra liv ska ge frukt, låt oss hålla oss till Jesus som grenar håller sig till den sanna vinstocken. Jesus är i sig själv allt vi behöver. Men hans ord skapar anstöt. Hans ord sårar det känsliga sinnet. De skakar om de rycker bort kudden från den som sover. När vi märker att folk reagerar på hans tal om sin död, om Guds bröd, om att äta och dricka hans kropp och hans blod, så mildrar Jesus själv inte sina ord, utan han talar ännu mer utförligt i Johannes 6:52. Varför måste han tala om sitt liv och sin död? Om sitt kött och sitt blod? Varför kan han inte använda diffusa, religiösa och filosofiska metaforer, bilder om att äga ljuset, om att stiga upp i gudomen, om att finna sin inre själsliga harmoni? För det hade ju inte folk reagerat mot. Ja, varför? Därför att verkligheten är just så påtaglig. Verkligheten handlar om blod och död, om liv och uppståndelse. När människan bröt mot Guds vilja genom att äta den förbjudna frukten, så hade Gud sagt: av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, till den dag du äter därav skall du döden dö. Men när Guds son upprättar människan genom att själv bli människa och dö i människors ställe, så handlar ätandet av livets bröd om motsatsen. Jesus säger: men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Hela Israels historia är präglad av det påtagliga, det fysiska, det kroppsliga. Den religiösa kulten i Israel bestod inte i att man satt och reciterade religiös poesi för varandra, utan den bestod i att välja ut den där killingen, den där bocken, det där lammet, för att det skulle ge sitt blod på brännoffersaltaret eller förbundsarken. De olika offren, de beskrivs i detalj hur fett och inälvor skulle förbrännas, hur offerprästen skulle vara klädd och så vidare. Hela den israeliska offerkulten, sammanhanget, det var ett mäktigt vittnesbörd om att Gud är helig. Gud, förbundsguden, är inte en gud som ser mellan fingrarna, som slätar över synd. Gud är helig. Och bara om ett offer kunde träda in mellan den helige guden och den syndiga människan, så fanns försoning. Men offret kom ytterst från Gud själv och pekade fram mot Kristus. Att Kristus genom sin eviga ande frambjuder sig själv som ett offer åt Gud. Men också offren i det gamla förbundet fordrade tro. Att man med ånger och förtröstan tillägnar sig offret för synden. Om man inte ångrar sig och inte tror, så får offret inget värde för den som offrar. Den gamla testamentliga offerkulten, det var en nådes handling från Gud som fodrade individens tro. Men det hade förvandlats till ett religiöst maskineri i Israel. Ett religiöst maskineri. Men den typen av religiositet förkastar Gud. Gud säger genom profeten Jesaja: vad ska jag med era många slaktoffer till? Jag är mätt på brännoffer av baggar och på gödkalvars fett till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag. Han säger: bär inte längre fram meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Alltså, när religionen blir ett självändamål, när religionen blir någonting som man utför, någonting som ska utföras och som ska verka av sig själv, när religionen blir livsprinciper, andliga principer, praktiska råd, när religionen inte handlar om att föra själar till sann förkrosselse för sin synd och sann tro och förtröstan på Jesus Kristus, då är det religiöst maskineri. Men Kristus, han vill att vi ska komma till honom. Han vill att vi ska tillägna oss honom, förtrösta på honom. Endast så äger vi sant liv, sann glädje och sann tro. När Kristus undervisar om sig själv som livets bröd, så reagerar folket. Han har haft 5000 män på den andra sidan av Galileiska sjön framför sig. Hur många av dem som han hade framför sig nu, det vet vi inte. Men det var en stor folkskara. Och för somliga så är just detta en sån manifestation, brödundret och en stor folkskara. Det är själva beviset på att man är rätt ute. Är det inte underbart? Har vi inte en väckelse här? Men texten ger en helt annan syn på saken. I vers 52 så läser vi om hur judarna börjar gräla över hans ord om sig själv som föda för själen. Så vad gör Jesus? Försöker han mjuka upp förkunnelsen, lägga saker och ting till rätta för att kunna behålla det här stora folkhavet framför sig? Nej, i verserna efter så skärper han till och med tonen. Och vi läser, många av hans lärjungar som hörde detta sa, det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra på det? Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta, och han sa till dem, tar ni anstöt av det här, vad ska ni då säga när ni får se människosonen stiga upp dit där han var? Behöver man predika på det här sättet? Måste man förkunna Guds ord? Måste man tala om synd och nåd, om Jesu död och frälsningen? Det här är inte det viktiga anden, att man förmedlar en ljuv andlighet. Att man talar om evigheten. Jesus säger idag, det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Det är bara anden som ger liv. Men anden är förenad med ordet. Utan Guds ord finns ingen sann andlighet. Genom ordet så tar anden sin boning hos människan och skapar sann tro och helgelse. De ord som jag talar till er är ande och liv. Jesus sa, ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar sig tillbaka, så att de inte längre följde honom. Jesu lärjungaskara, vet ni, de omfattar ju de 12 och de 70. Nu lämnar den större lärjungaskaran honom. Och det är så det kan bli. Självklart så kan det kännas smärtsamt när både folket och de 70 lämnar. Men om priset för att behålla folkets gunst, att ha kvar alla människor runt omkring sig, är att försumma Guds ord, då är det priset inte värt att betala. Och det är betydligt mer värdefullt att äga evangelium rent och klart och sakramenten i en liten skara som samlas här i källarlokal, än att flockas i enorma kyrkor med fantastisk musik och med en fantastisk uppvisning. Att få behålla evangelium rent och klart. Visst vill vi också vara många, och visst vill vi också ha fantastiska, fina kyrkor och fin musik, men aldrig på bekostnad av Guds rena och klara ord. Jesus säger, mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Han säger om den gode herden, fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr bort från honom därför att de inte känner igen främlingars röst. I dagens text säger Kristus till en 12 lärjungarna, Jesu 12 egna lärjungar, så säger han, inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Folket hade gått. De 70 hade gått. Varför frågar Kristus de 12 om inte de också skulle gå? Det kan väl hända att de inte hade förstått vad Jesus hade sagt. Det kan väl hända att de också hade tagit anstöt. Men varför skulle de gå? De kunde ju sitta kvar där. Kunde man tänka, sitta där och rulla tummarna. Varför skulle de gå för? Bara för att de andra går. Ja, varför? Ja, vi människor är ju lite grann av flockdjur. Vi vill ju gärna finnas där andra finns. Och göra där andra gör. Och prata om det andra pratar om. Men Kristi får, Guds sanna barn, ska inte vara såna där vindflöjlar. Kristi får ska inte titta vart alla andra tar vägen någonstans. Det är juden en röst, herdens röst. Guds ord predikas och säger mig vart vattnet finns, vart gräset finns. Herden går där framme. Om jag följer honom, då skyddas jag för varg. Guds barn ska inte söka efterlikna världen. Omvärlden, de ska söka efterlikna Kristus. De ska inte gå i människors fotspår. De ska gå i Kristi fotspår. Inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. När jag läser de orden, då tänker jag på en vers i Rosenius sång med Gud och hans vänskap. En vers som man tog bort i Svenska kyrkans psalmboken i 37an. Den lyder, den korsmärkta dräkten med smädnamn jag tar, om ingen i släkten det namnet och har, och följer med glädje i kämpar med er, som tågen till ära vid korsets baner. Låt oss hålla fast vid Kristi ord och stanna kvar där. Stanna kvar där evangelium förkunnas. Oavsett hur de andra fåren är. Oavsett vad andra säger. Hans ord talar om för oss att våra synder är förlåtna genom Gudasonens blod. Och kors, det är vad vi behöver höra om och om igen. Amen.